Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Kära lyssnare till Sektpodden, välkomna till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbäck, före detta sektmedlem och även pastor i Knutbysekten, numera sektpoddutövare med dig, Rigmor. Och du är?
Rigmor Robert, och jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker.
Och jag är numera sjuksköterska. Härligt, vi har haft två stycken jättespännande avsnitt bakom oss, Rigmor, där vi har pratat om konspirationsteorier och deras i många gånger likheter med hur sekter funkar och hur det blir när det dras snett. Och jag tänkte bara vi skulle dra, innan vi fortsätter med nya ämnen, så skulle vi gå tillbaka lite grann utifrån lite funderingar som uppkommit. Och då tänkte jag på det här, vi pratade ju då om deep state som en del i konspirationsteorier och en del i verkligheten. Och då funderar jag på så här, deep state, är det lika med de här underrättelsetjänsterna som vi pratar om? Eller hur kan du utveckla det?
Men jag är glad att du frågar mig om det. För jag kände att det kan missförstås, så som jag inledningsvis sa i förra programmet. Nämligen att underrättelsetjänsterna inte skulle vara del av statsbudgeten utan finansieras på konstiga sätt med vapenhandel, med droger, narkotika och så vidare. Nej, det är givetvis så. Till exempel om deep state, som vi beskrev då, eller jag beskrev att Peter Dale Scott var den som skapade begreppet först, och då talade han om USA. Utan givetvis har varje land en underrättelsetjänst. Givetvis är den finansierad som den ska. Men underrättelsetjänster, det hörs ju på namnet, de sysslar med information. Man spionerar, småspionerar eller spionerar allvarligt på vad andra länder kan ha för planer. Och om det är någonting som är som för rikets säkerhet man börjar känna. Men när underrättelsetjänster övergår ifrån att samla information och analysera den informationen runt omkring till att agera operativt i krigsmässiga eller på annat sätt agentoperationer där man är ute och utför våldsamma handlingar, och när det ska ske i skymundan, då uppstår ett problem med hur finansieras det här. Och ett känt exempel som jag tror många kan komma ihåg, även om det är svårt att komma ihåg vad det egentligen handlar om kanske, men det är ju den så kallade Iran-Contras affären. Känner du igen namnet eller var du för ung för att på den tiden?
Nej, jag känner igen namnet, men jag tror som många andra så har man inte så bra koll på vad det egentligen innebär. Så att du får jättegärna...
Ja, kan jag ta det som ett exempel?
Det, ja.
Ja. Jo, men det var så att under Reagan-administrationen så skedde det här då att Irak anföll Iran. Och Iran hade då genomgått en revolution, en slags statskupp, där ayatollerna hade tagit över styret och proklamerat den här muslimska staten i Iran. Och i samband med detta så hade det blivit ett gisslandrama där en paramilitär enhet i Libanon som heter Hezbollah hade tagit 7 amerikaner som gisslan. Och då tänkte man sig i USA att man skulle kunna befria sina gisslan genom att förhandla med Hezbollah som i sin tur skulle förhandla med Iran. Därför det fanns shia muslimska förbindelser, tänkte man så där. Och då började man operera på ett sätt som inte kunde ske öppet. För det var nämligen så att efter revolutionen i Iran så hade man i västvärlden gemensamt bestämt om sanktioner, att man fick inte leverera vapen till Iran. Och nu vill ju Iran ha vapen för att försvara sig mot Irak. Och då blev det den här konstiga, jag kan inte säga att jag kan alla turer i det här, men man, alltså USA började sälja vapen via israeliska vapenhandlare. Och det var något konstigt med vapenleveranser och betalningar hit och dit. För Israels dåvarande utrikespolitik så ansågs det liksom fördelaktigt att Iran och Irak helt enkelt var upptagna med varandra i det här kriget. Och allt det här är redogjort bland annat av Bob Woodward. Det var Woodward och Bernstein som avslöjade Watergate-skandalen som fällde president Nixon. Den Woodward. Han skrev också en bok som heter Veil, alltså beslöjat, The Secret Wars of the CIA 1981-87. Och en annan känd, kanske en av världens mest högaktade journalister, han heter Seymour Hersh. Han har också skrivit och belyst det här. Och hur man då var inne i de här operationerna, och våran egen svenska statsvetare som är specialist på terrorism, Magnus Ranstorp, han beklagade när allt det här blev klarlagt med de här förvecklingarna att USA hade här signalerat till terrororganisationer att tvärt emot de internationella överenskommelserna så förhandlade man och gav eftergifter så det liksom kunde vara lönsamt med den här typen av terror, och att det var riktigt illa.
Men då måste jag fråga, vad är kontras? Alltså vad betyder det och vad innebär det egentligen? Kan du inte förklara det lite närmare, Rigmor?
Jo, det kan jag göra. Det var så att när folket i Nicaragua hade valt en socialistisk regering så bildades det högerextrema, en rörelse av högerextrema och också militanta grupper som ville motverka eller störta den regeringen. Och de opererade också ifrån grannländerna. Och det här var ju under kalla kriget. Och nu kommer vi till varför man säger Iran kontras. För att det är väldigt långt mellan Iran och kontra.
Ja, och Nicaragua.
Nicaragua. Nicaragua är ett land med stora sötvattensjöar som ligger där i mitten av Mellanamerika. Men det handlade ju om pengar. Det var ju så jag började försöka förklara det här. Och du kan ju tänka dig, om västvärlden hade enats om ett vapenembargo mot ayatollornas islamska stat Iran. Och så gör USA så att de ändå säljer vapen via mellanled. Ja, då får de ju pengar för de här vapnen. Och då finns det möjlighet att leverera både pengar och vapen till en rörelse på närmre håll, nämligen i Mellanamerika. Så att man understödde kontras med en hemlig budget. Och det är ju det som är the deep state, att man finansierar en, det är som en regering bortom den öppna offentliga regeringen, eller inuti den öppna regeringen, eller ja, liksom dolt på något sätt, och som då har, måste ha en egen ekonomi, och då kan man kunna göra de här operationerna. Och när det då avslöjades, jag minns ju så väl de här, det var rättegångar, en man, en officer som hette Oliver North, och han var så märkligt cool och kaxig, men i efterhand kan man ju se varför han var det, därför att alltihopa ledde till en cover-up. Och det är det som är the deep state, att det liksom går under ytan på det sättet. Men i det här fallet var ett exempel när det flöt upp och blev synligt.
Men inte riktigt utrett heller väl? För sen så var det väl så att Reagan benådade de här?
Inte Reagan, utan det här skedde under den här gisslandramat och alltihopa. Det skedde under Reagans regering när han var president. Men, och så var ju gamle Bush som blev president sen. Han hade ju varit chef för CIA och införstådd med de här operationerna givetvis. Så att när han hade förlorat valet, då den där julafton.
Just det, som sista.
Som sista, då benådade han alla, inräknat försvarsministern under Reagan, så han heter Weinberger, så inräknat honom, som ännu inte hade varit uppe i en rättegång, så benådade han dem alla. Och då var alltihopa liksom utraderat från kartan. Så att man säger då, och Lawrence Walsh var en oberoende utredare som höll på med det här, och han sa att ja, när presidenten benådade de här, så var det den slutgiltiga cover-up. Och då hade den cover-up operationen pågått i 6 år. Och på det här sättet är the deep state något som blir synligt, men som ändå undandrar sig rättvisa, full genomlysning, att det sker domar och på det sättet.
Och det är det här som Peter Dale Scott har skrivit här är, om.
Ja, det här var Peter Dale Scotts ursprungliga definition av the deep state. Att det finns en nivå som vi inte har insyn i och som kan påverka ett land på ett sätt som medborgarna inte förstår.
Så man kan säga att under underrättelsetjänsten så finns det ytterligare ett lager som opererar utan insyn.
Och under det som president Eisenhower kallade det militärindustriella komplexet, alltså industrin, militären, finanser och så vidare. Man kan ju förstå det. Det tar ju, om du får ett byte av president med en annan inriktning och du håller på kanske bygger stridsplan eller krigsfartyg, det är ju jättestor, jag menar, leveranser, ordergivning och så vidare. Du kanske inte kan växla utifrån ändrade förhållanden, utan på det sättet menade Eisenhower, som jag har förstått honom, att man måste på något sätt försöka hålla kontroll, insyn på. Jag tror att det var det Kennedy bland annat försökte göra, och säga ifrån, sätta ner foten. Och då visar det sig att det är inte enkelt, och det kanske inte ens är ofarligt.
Men om man går tillbaka till det här med konspirationsteorier då, så om jag har förstått det rätt, så är det så att det, the deep state är också någonting som används mycket inom konspirationsteorier som ett, liksom, man ska säga, som ett uttryck och medel för att skapa kanske den ovissheten, och att man vet någonting som andra inte vet, för att det ska bli just konspiratoriskt och som människor lyssnar på. Så att det finns, kan man säga så, att det finns två sidor av det liksom som är...
Jo, men man kan säga att man har korrumperat begreppet till och med.
Ja, just det.
Så att vi pratade om QAnon som tänker sig att Ja, det finns en hydra egentligen av makthavare bakom som tänker ta över och skapa en ny världsordning och som manipulerar oss. Men att de här QAnon via internet, de är informerade. Och jag vill visa på då att vi hade här om helgen en stor märklig demonstration av svenska som inte tror på att pandemin, covid-19, är. Så man gick arm i arm som om man ville demonstrera att vi tror inte på den här, att det här kan, att vi kan vara smittbärande eller smittspridande när vi träffas. Mm. Och det gänget, de knyter an till QAnon och till en liknande organisation av konspirationsteoretisk typ i Tyskland, tyskspråkig, som kallar sig Querdenk, alltså tvärtänk, de som tänker på tvärs. Ja. Och de kommer att ha en samordnad demonstration här framöver med QAnon i USA och Querdenk och den här antivaccinationsrörelsen, tror jag de kallar sig.
Ja, just det. Men det här är ju intressant, för det är olika uttryck men ändå samma grund och botten, kan man ju säga, de här olika konspirationsteorierna. Därför de kan gå samma ju, eller hur? Där vi har då uttryck för...
Och via internet så kan man liksom lära av varann och få idéer av varann och avslöjanden. Så att,
men de måste ju ha ungefär samma mål eftersom de då tycker att de kan gå ihop.
Eller ja, visst är det så. Mm. Jo, och de tänker sig då att de har insikt i något som vi andra inte vet, och de upplever att de tar sitt ansvar när de visar på det här sättet. Så att ja, lite som ni gjorde i Knutby, ni tänkte ju också att ni var föregångare och att vi andra snart skulle få se när Jesus kom nedstigande för att gifta sig med Åsa Valda, och ni som var i ledande ställning skulle ju bli liksom härskare under Åsa och Jesus över olika delar av världen. Det var också en ny världsordning.
Ja, och där ser man ju precis hur likt det är. Jag tänker det här sekt...
Ja, ser du likheten?
Sektlikheten, ja. Så att... Ja, det är intressant att det går igen i de olika. Ja,
då men när vi pratar om det här så skulle jag vilja slå ett slag för en kvinna som jag beundrar.
Mm, gärna.
Hon heter Inga-Britt Ahlenius. De flesta känner till henne förstås. Nej, men alltså, hon är civilekonom i botten, men hon har ju jobbat med revision. Mm. Och revision, det är ju att man kontrollerar räkenskaperna inom olika organisationer. Och hon var ju chef för Riksrevisionsverket här i Sverige 1993 till 2003, alltså i 10 år. Och jag kommer ihåg att hon öppnade mina ögon för någonting som inte jag hade tänkt på, visste om. Nämligen att Riksrevisionen lydde under regeringen. Ja, men om regeringen bestämmer hur våra skattepengar ska användas och fördelas, och så lyder Riksrevisionen under regeringen, då kontrollerar ju de sig själva.
Sig själva, just det. Mm.
Och det här framförde hon med en sån klarhet så att jag till och med blev mer intresserad av samhällskunskap. Och hon drev tillsammans med andra förstås, men hon var den drivande, som jag minns det, i att Riksrevisionen överflyttades till att lyda under riksdagen, under de folkvalda i riksdagen. Det tycker jag är så starkt. Mm. Därför makten motarbetade det här. De ville ha full kontroll. Mm. Det var ganska läskigt, tycker jag, under den där perioden. Och hon blev ju så uppskattad internationellt för en sån insats, så hon var faktiskt undergeneralsekreterare för FNs interna revision. Och det var hon under 5 år, 2005-2010. Mm. Och sen har ju hon då varit aktiv, och det är trots att hon ställer upp och säger att Estonia, det här behöver undersökas, det här behöver Palmemordet, det här är oklart, vad står det här behöver undersökas, så är det ändå ingen som kallar henne för en konspirationsteoretiker. Nej. För hon har visat i hela sin livsgärning. Att hon är en person med civil courage men också med kunskap.
Mm. Ja, hon har någonting bakom orden. Det är inte bara teorier utan det är mer.
Ja.
Kanske och, man kan säga.
Ja, visst. Och hon har suttit i maktposition när hon har använt sin position till att driva igenom något som har varit rätt och rättvist för oss andra medborgare.
Ja, och det är väl det som behövs, tänker jag, inom de här makt... på de här maktpositionerna så behövs det ju människor som vågar säga ifrån. Och som vågar säga att det behöver belysas och genomlysas.
Ja, och att... Och hon säger ju också då att... säger på fullt allvar liksom att Sverige är betydligt mer myndigheter, personer i maktställning är mycket, korruptionen är utbredd.
Ja.
Inte kanske så att man betalar mutor i första hand, men att man sätter kompisar på viktiga positioner.
Mm.
Och det verkar vara så också att det inte ens är knutet till partikamrater, utan det är som att de olika partierna, de är på något sätt lite kompis med varandra. Så att, och det där, alltså det där skulle vi skulle inte bara kolla på Let's Dance och Mellofestivalerna, utan vi skulle faktiskt ta vårt ansvar som medborgare och...
sätta sig in lite mer i de här frågorna kanske.
Ja, jag tror det. Mm. Att det, demokratin ger oss möjlighet, men det är inte alltid vi använder oss av det.
Nej, men jag tycker det är intressant att prata om just det här vänskapskorruptionen, om man ska kalla det då. För att ofta så är ju det att när man är en bit ifrån en grupp eller så ser den så stor ut utifrån. Och sen så när man kommer nära så minskar den oftast väldigt kraftigt och blir ganska så liten.
Det är sant.
Jag tänker, om du nu nämner Let's Dance och Mello, så har vi kändisvärlden som är väldigt liten när man börjar titta på vilka det är. Och där det verkligen funkar så.
Ja.
Som du pratar om med vänskap och vilka som känner varandra. Och det är intressant att, det kanske är så att vår maktvärld inte är så stor heller som vi kanske många gånger tänker oss att den är stor.
Alltså då tänker jag så här, om jag får göra ett hopp till ett annat ämne som jag varit inne på. Och det är att min vän Marianne påtalade att hon hade sett ett program på Utrikesbyrån på SVT.
Mm.
Där man tar upp det här med MeToo incest som vi hade varit inne på ända sedan i januari i sektpodden.
Mm.
Och med övergrepp på barn. Har du sett det programmet?
Ja, det har jag gjort. Efter att du tipsade mig vidare. Så jag tackar Marianne för det.
Ja.
Ett jätteintressant program som faktiskt pratade, som du säger, väldigt mycket om det som vi pratade om. I vilka avsnitt var det? Var det 69?
Det var från 66 och 67 och 69. Ja,
tiden går
men
fort.
Det handlar om, om det här med övergrepp på barn.
Mm.
Och här fick vi ju se då Camille Korsnär och Vanessa Sprengora när de pratar om de här två böckerna som har startat en slags ras av en osynlig struktur som har funnits inom i den intellektuella eliten i Frankrike. Ända sedan, man brukar säga sedan 68-rörelsen, så har man till och med varit öppen om att övergrepp på barn, det är helt okej.
Mm.
Och det har inte kallats övergrepp. Och det förklarades väldigt bra där. Jag känner igen precis det uttryckssättet som man har haft i de här kretsarna. Man sa så här, för det var i svang här uppe i Sverige också.
Mm.
I den här frigörelsen, 68-frigörelsen, liksom, så får barnet inom oss vuxna leva. Och vi ska befria barnen, de ska inte vara i någon underordnad ställning. Utan här kommer barnen att ha sin frihet. Och så gjorde man de vuxna då, kopplingen. Att man på något sätt införlivade barnen i ett erotiskt erfarenhet som skulle berika deras liv.
Mm.
Så gick snacket.
Ja, och det var väldigt, det blev väldigt tydligt när man såg det här inslaget från Utrikesbyrån, därför att de visade ju en del klipp ifrån, och det som är skrämmande för mig, det är att det är för mig nutid, det är 80- och 90-tal, det är min uppväxttid.
Mm.
Och det man får höra ifrån människor inom, inom medievärlden och så vidare. Mm. Hur de resonerar kring de här sakerna är ju skrämmande idag när man lyssnar på hur de resonerade då. Att,
hur de resonerade skulle jag påstå fram till för en månad eller två sedan.
Ja.
Därför det är de här två böckerna. Mm. Och det var medverkande i det där programmet som vi verkligen rekommenderar. Var två kvinnor. Dels Cindy Falquet tror jag hon uttalar sitt namn. Som uppväxt i Frankrike. Har gått på det här fina universitetet. På precis som jag tror att presidenten Macron har också gått där. Och sen Fanny Hägerstam som skriver på en bok där hon belyser kulturlivet i Frankrike. Mm. Och jag tyckte det var Nama Sneff som då inledde det här förhållandet med den unga Vanessa Sprengora. Mm. När han satt och raljerade om det här med övergreppen på barn. Och så de här kvinnorna, medelålders kvinnor som satt och kucklade och skrattade. Mm. Och
där... Visst var det ett inslag från 80-talet?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror det. Ja. Och då, jag tycker det var ett av de mest tydliga exempel på möjliggörare. Mm. Vad satt de och skrattade, kvinnorna? Mm. De kanske inte begick de här övergreppen som han stoltserade med mot barn. Men de skrattade och höll med honom.
Mm. Och han var ju jätteupp. Alltså förvånansvärt öppen med hur han erövringar och hur de berättade att i hans böcker beskriver han om de här unga tonårstjejerna som han förför och som sen, som han beskriver förför och som han har långa relationer med och hur han skryter med att han tog en, två och tre oskulder på några dagar och där sitter de här kvinnorna och skrattar åt det.
Och han raljerade också med att nej, men äldre kvinnor tänder inte på mig, men det gör ju de här tonåringarna och barnen. Alltså det där var riktigt, det var en rysare.
Ja, det var det faktiskt.
Men en rysare måste jag säga, det var också att se Alain Finkielkraut.
Ja, just det.
Alltså han är medlem av Franska akademin. Som är förebild för Svenska akademin. Mm. Och han är filosof och han är författare och allting. Och han, alltså med vilken pondus, han förklarade att detta har inget med pedofili. Det är inte pedofili, det är inte övergrepp på barn. Mm. Utan det är förförelse av minderåriga.
Mm.
Och det var minsann inget brottsligt eller felaktigt.
Och det sa han nu.
Det säger han nu. I den debatt som uppstått runt.
Ja, det också. Och han var väldigt, får man väl säga, auktoritär i sitt sätt att uttrycka det också.
Ja, verkligen.
Den stackars programledaren vågade nästan inte säga emot honom, även om han försökte. För han var så tydlig med att det här är inte pedofili, det är inte incest, det är inte sexuella övergrepp.
Ja, väldigt.
Det är inte våldtäkt.
Och det här är också personer... Jag vill understryka det. Det här är personer som har haft stor påverkan i för att franskt intellektuellt de här kretsarna har haft stor, många som har beundrat dem här i Sverige. Man brukar säga det att den intellektuella eliten är lite frankofil och så, så att man inte riktigt vågar säga ifrån. Om de här, många har inte vågat säga ifrån om de här sakerna, utan man har lite grann glidit med och ja, det kanske men man blir osäker inför den här pondusen som en sån person som Alain Finkielkraut uttrycker där.
Ja, och jag tyckte det var också väldigt intressant, hon, den här kvinnan Cindy Falquet som då har bott i Frankrike
och uppväxt
där och gått på samma universitet.
Miljöpartist här numera.
Just det.
Feminist.
Och hur hon får frågan då om vad hon tänker om det här, att hon är inte förvånad att det kommer upp. Eller hon är inte förvånad över det hon hör, för henne är det liksom välkänt.
Mm.
Dock är hon förvånad att det faktiskt någon till slut vågade bryta tystnaden. Mm. Det förvånar henne.
Mm.
Och det säger vi ändå i ett väldigt upplyst, som vi tycker, samhälle där vi är tydliga med vad vi tycker och tänker. Och ändå har det här fått pågå fram tills nyligen.
Mm.
Det är rätt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Otäckt, skulle jag vilja säga. Ja, det var lite det var intressant. Vi kan ju rekommendera det här programmet.
Det finns på SVT och ligger kvar, Utrikesbyrån heter det, ligger kvar fram till oktober. Så att ett halvår kan man se det.
Men när vi ändå är inne på det här området, Rigmor, med både konspirationsteorier men även när det gäller de här sakerna som kommer fram med när det gäller media och så vidare. Så har jag tänkt på en sak och vet att även vi har fått lyssna frågor omkring det. För vi har ju pratat mycket om, eller du har pratat mycket om, att hur avslöjar man felaktigheter? Jo, det är att man ska fråga efter källor. Man ska se, har en person en källa som är tillförlitlig? Men hur vet man att en källa är tillförlitlig? Det finns ju många som säger att de har bra källor, men hur ska jag veta vad det är för källor de har? Vilka källor är värda att lyssna på? Det blir som en djungel, tror jag, för många. Hur tänker du om det?
Så det blir en djungel också. Men jag är ju läkare. Jag är naturvetare. Och det vi har i vetenskapen, det kallas peer reviewed. Alltså att när man publicerar vetenskapligt fakta, så får andra specialister inom samma område gå igenom den artikeln innan den vetenskapliga tidskriften publicerar. Så att man har liksom en kontroll innan publikationen på att det här är. Och så att det kallas då peer reviewed. Det betyder helt enkelt att den vetenskap som publiceras granskas av kollegor inom samma fält. Och att det nog krävs när det gäller såna här känsliga saker, där hemligheter, cover up, att det krävs också att man följer med i debatten och läser de som kritiserar. Det här kan jag säga, det är inte enkelt, därför att jag har märkt att många gånger så är människor benägna att känna att lojaliteten med den egna gruppen, alltså man har en övertygelse från början och sen vill man liksom inte lyssna på andra sidan, för då känns det som att man sviker den egna trosföreställningen, den egna övertygelsen, men också vänkretsens eller de likasinnades eller den egna gruppens övertygelse. Så man tar bara avstånd ifrån den som har fel, den som inte tycker som jag. Och jag vet att jag till exempel, jag engagerade mig för det här Da Costa-fallet, där två läkarkollegor, T-term Thomas Algen, blev anklagade för att ha styckmördat den här Katrin Da Costa. Och jag har även bloggat tillsammans med min vän Marianne Arne ifrån en rättegång i Attunda som gällde sista rättegången som har varit i det här ärendet. Och då fick jag kontakt, eller jag blev kontaktad av personer som hade varit övertygade om att de här läkarna är skyldiga till det här. Medan när jag läste Per Lindebergs bok Döden är en man, där han hade gjort en noggrann genomgång av det här rättsärendet, så förstod jag att det här är fel. De här läkarna har inte med Catherine da Costas tragiska liv och död att göra. Och sen blev jag vän med professorn i juridik Anders Agell, och han startade en stiftelse, Rättsstatens vänner, där jag blev medlem. Och under den här processen så blev jag kontaktad av personer som var övertygade om att de här läkarna var skyldiga. Det var en kvinna som heter Gunilla Wetterling, en läkarkollega, rättsläkare var hon på den tiden, som heter Gunilla Bring. Och det var Eva Lundgren som var professor i sociologi i Uppsala. Och när jag pratade med dem så ville jag lyssna på deras, jag ville liksom höra hur tänker de. Det var ju intelligenta personer och det var sympatiska personer. Men då kom jag ihåg att jag kände att andra...
För jag bara fråga, kontaktade de dig i tron om att de hade utfört det här?
Alltså ja, några av dem kontaktade mig då, och andra stötte jag på, och de hade varit aktiva i debatten och övertygade om att det låg till på det här sättet.
Just det.
Men det jag skulle säga var att då märkte jag den här känslan av tillhörighet, därför att i och med att jag lyssnade, träffade dem, pratade med dem, så var det som att den här gruppen som hade förstått att läkarna var oskyldiga, de tyckte att det var skumt av mig att jag överhuvudtaget hade kontakt med andra sidan. Förstår du?
Ja,
de som tänkte på ett annat sätt. Och de kanske inte alls ändrade uppfattning efter att jag hade, men jag stod ju för mina argument och min övertygelse. Och jag vet att till exempel Leif G.W. Persson, han gjorde en stor artikel i Dagens Nyheter där han visade bara på fakta med tider och så vidare att det var helt omöjligt att läkarna hade gjort det här som påstods under den där pingstdagen. Alltså det var ett sånt där svart hål där teorier och föreställningar och övertygelser och under stark känsloladdning hade blivit så starka. Och det där tror jag har varit lite grann min egenhet under livet, att jag vill lyssna på argumenten, jag vill förstå sanningen, men inte genom att bara vara solidarisk med dem jag tycker om och som ser det på mitt sätt, utan i det här fallet så var det inte så att jag bara visste efter att prata med dem att de hade gjort missbedömningar och misstag. Jag visste också hur de hade gått snett och var de hade gått snett. För jag kunde pröva liksom mina argument mot deras. Och det där är ju en omständig procedur när det gäller sådana här skumraskämnen som konspirationsteorierna. Men jag tänker att det är likadant där. Att ger man sig in i och börjar engagera sig, att inte bara gå med i en grupp, för att då blir det lite som när ni hamnade i Knutby. Eller som när jag under många år trodde att Jung hade på okult andligt sätt fått reda på så mycket som inte behövde utforskas via patienter, men ändå skulle han veta det som någon slags uppenbarelsekunskap. Och så tog det mig många år innan jag kunde lyssna på de andra sidorna, kritiken, och det är ingen rolig process att vara gränsgångare och sätta sig in i den andras sätt att se och ändå hålla fast vid ens ursprungliga, de fakta som man liksom har säkrat.
Men det är nog det som många, alltså jag tror att man tycker att, alltså jag tror att det är svårt, för att många är, det är viktigt med grupptillhörigheten, det är en trygghet. Jag tror att mycket ligger där i att man är mån om gruppen, och jag tror också att man blir ganska övertygad utifrån gruppen, så man vill inte kanske höra den andra sidan.
Hur var det egentligen när du kom till Knutby? Kände du hela tiden att våran ledare, Kristi brud, Åsa Valda, hon är utvald och hon är på sitt sätt en övermänniska utan fel som...
Nej, men alltså det där är ju, det är det som är skrämmande när man ser tillbaka på det idag, att man, att man kan gå med i någonting trots att man faktiskt, alltså om jag ska gå, när jag mötte henne, när jag kom till Knutby första tiden, kanske innan jag ens flyttade dit, så hade jag nog en väldigt romantiserad bild av både henne och hela liksom Knutby som plats och församling och alla där. Men jag, nu talar jag för mig själv, men jag, ganska snart när jag väl hade flyttat till Knutby så sprack jag ganska mycket av bilden, men
gjorde den det?
Ja, men det, jo, det kanske är starkt ut, en sprack, det kan man känna, men jag såg sprickor i den i alla fall.
Alltså, vad menar du då?
Då menar jag så här att till exempel att Åsa då, som för mig från början var, som du säger, ganska en ofyllbar, wow, hon är en fantastisk, precis som det är en, när man förälskar sig någon till exempel, eller, så blir ju allting väldigt men rosa skimmer över allting och den personen är fantastisk på alla sätt. Mm. Och på samma sätt. Och det där ganska snart så började jag se att hon hade brister. Jag höll inte med om allting och så vidare. Men ändå...
Sa du det då?
Nej, det är det här. Ändå så stannade jag, dels så stannade jag kvar. Mm. Och på något sätt var ändå liksom övertygad om att det var här jag skulle vara. Och att de där bristerna... det är som att man spacklar över dem själv. Mm. För att det blir nästan jobbigt att se dem.
Det är det jag menar.
Ja, och att man, som du säger, det jag sagt till dig förut, vet jag det här, att det otäcka med att när jag kom dit som 20-åring, så ganska snart så var jag väldigt väl medveten om att jag har flyttat till en plats som jag aldrig kommer att flytta ifrån. Jag har flyttat till ett sammanhang som jag aldrig kommer att lämna. Och det var väldigt jobbigt. Det kan ju låta konstigt, men jag kommer att det var, för mig var det en övergångsperiod som var ganska lång, där jag var smärtsamt medveten om att jag hade lämnat mitt gamla liv. Mm. Och liksom gått in någonting nytt, och det var jobbigt. Mm. Jag grät, jag var förtvivlad mycket, fast i min ensamhet över det. Men ändå övertygad om att jag skulle vara kvar. Ändå övertygad om att det här var det som var rätt. Mm. Och idag är det ju för mig någonting som känns väldigt konstigt, hur jag kunde hamna där. Men samtidigt som det också gör att jag förstår andra som hamnar i situationer och sammanhang som man efteråt kan tycka, varför lämnar du inte bara? Eller relation, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Så det är inte det att man, eller för mig var det i alla fall inte det att allting bara var perfekt och allting var rätt hela tiden. Och det kändes så, och jag bara såg allting som perfekt, utan trots att det inte var det, så var jag ändå övertygad om att jag var på den plats jag skulle vara och göra det jag skulle göra.
Men det är ju det där som man tror, man brukar säga att det är en kallelse. Mm. Att det kommer att bli rätt till slut. Mm. Mm. Så att man är jag träffade igår ett par av de unga vuxna som har växt upp, haft hela sin barndom i Knutbysekten. Och det var ju så, eftersom det också var för deras skull som jag aldrig slutade att försöka hacka på den här tystnadskulturen och försökte avslöja. Mm. Så det är så berörande när man träffar dem, och då, när man lyssnar på dem, så såg ju de, fast de var barn, och barn kan inte göra den typen av informerad revolt mot de vuxna. Mm. Utan de såg ju så tydligt, och de anklagar ju er vuxna medlemmar att ni inte såg hur jobbigt det här blev för barnen. För de föddes ju in i den här, man kan säga en parallell värld. Där de i skolan kände av den vanliga omgivningens värld, och det är det jag tänker också, att man som möjliggörare i såna här rörelser, såna här konspiratoriska rörelser, där man går in med liv och lust och delvis förlorar sig själv.
Ja, men jag tänker, när du pratar om att det är en kallelse, så tror jag att många, man pratar om de här vaccinationsmotståndare eller QAnon och de här, de har väl, kan jag tänka mig, också någon form av kallelse. att förändra, ja. Och de ser, ja, då ett motstånd eller en orättvisa eller vad det kan vara för någonting. Och så har, ja, man, och då tror jag att man också, det är där någonstans så tappar man ju också sitt kritiska tänkande, tror jag. Därför att man blir så blind för vad andra säger, för att just för att man har en kallelse. Mm. Och det, jag kan ibland känna att det är lite så här tragiskt också att det är så, därför att jag tror någonstans också att det här med kallelse, att man brinner för någonting, är ju någonting som är också positivt, alltså att man känner för någonting. Mm. Men när man tappar liksom sans och vett i det någonstans på vägen, det är då det blir tokigt. Och när gör man det och var gör man det? Det är ju det här vi behöver, det är därför vi behöver prata om det.
Det är därför vi pratar, det är lite grann det som är sektpoddens.
Ja.
Vi kan inte säga att recept gör så här, nej, gör så där, utan vi kan belysa hur det har varit för dig, hur det har varit min erfarenhet då. Man kan ju säga att jag blev troende medlem i Jungs rörelse utan att ha träffat honom.
Ja.
Jag blev så begeistrad av hans självbiografi så jag skickade efter hans gesammelte verke. Så satt jag i 17 år med de böckerna och indoktrinerade mig själv.
Ja.
Men å andra sidan var jag ju 36 år när jag kom till Schweiz.
Ja.
Och träffade människorna. Och då var jag ju redan en erfaren yrkesperson. Och jag hade hem och familj. Och jag trodde ju till exempel, jag var helt övertygad om att Marie-Louise von Franz, som då blev en av mina läranalytiker, att hon och Jung hade haft en kärlekshistoria. För de skrev nämligen Mysterium Conjunctionis, alltså föreningens mysterium, det är kärleken, i tre delar tillsammans. Sen ändrade Jung till hennes sorg så att den tredje delen som hon hade skrivit, som handlar om en alkemisk traktat, Aurora Consurgens heter den. Den fick inte vara med i hans gesammelte verke. Mm. Det blev bara två delar. Men det var ju inte alls någon kärleksrelation mellan dem. Och när jag förstod det, och när jag förstod att hon hade inte jobbat i psykiatrin, fast hon skrev så mycket om psykoser och psykisk ohälsa och så vidare.
Lång tid tog det innan du började, att du upptäckte det?
Ska se, jag började min lärare, jag åkte till Schweiz första gången 1983 på ett intensive study program. Så åkte jag tillbaka 1984 och det var då jag började min läranalys. Och sen träffade jag Marie-Louise, nej men det var väl kanske efter ett par år skulle jag tro. Men jag kommer ju ihåg hur entusiastisk jag fortfarande var, solidarisk med henne. Men sen började jag liksom att ställa frågor till kollegorna och de andra lärarna och liksom säga, nej men det här stämmer ju inte. Och hon har inte de erfarenheterna. Och sen var det här då att de kunde ju inte isolera mig ifrån kollegorna i Sverige.
Nej, just det.
Mm. Jag hade ju hela tiden, så jag förklarar hela, ja, min idé var ju då att när jag började se att det inte stämde, då menade jag att vi skulle sortera, det var min grej, att vi ska sortera det här och det här och det här hos Jung, det går att översätta. Ni kommer aldrig att få igenom att läkare i världen börjar prata om det kollektivt omedvetna och animus och anima. Men man kan säga ändå att det finns kvinnliga drag i en man, det finns manliga sidor i kvinnor och det kollektivt omedvetna, ja, men det finns allmänmänskliga fantasimönster.
Du vill helt enkelt sortera ut det som, ja, inte, som omvärlden inte skulle köpa eller som var,
nej,
konstigt.
Ville
så, i,
ja, det som visade, jag menade ju att forskningen hade gått framåt. Då började jag förstå att det här med Jung inte var en uppenbarelse psykologi, utan att vissa saker är verkligen värdefulla. Och då kan man säga det också med andra ord och då kan det införlivas. Medan resten, det är inte värdelöst, men det är kulturhistoria, det är psykologihistoria. Så jag ville liksom att man skulle sortera ut. Men då kom de här sekteristiska reaktionerna. Att man kände att Jung, alltså de var så, de tyckte att vi skulle bara uttolka hans texter fram och tillbaka. För de var liksom, ja, som heliga texter. Och det var de aldrig för mig.
Men tillbaka till det här med källor. Så är det ju någonstans som att man fastnar i en liten en liten värld av källor där man hämtar det. Ja. Och man
bekräftar varandra.
Ja, precis. Mm. Att man hämtar i samma skål hela tiden. Ja.
Så är det.
Och det är väl också en om man ska ha faro, liksom blinkande ljus för faror, så har vi väl ett där.
Ja, och prata med dem som kritiserar.
Ja.
För att det man gör när man är i en sektlik miljö, det är att man börjar projicera massa, alltså när de här unga vuxna som jag träffade igår, de skrattar ju när de pratar om vad mitt namn betydde när de växte upp, och alla de föreställningar runt den här onda varelsen. Och de mindes vad din man Peter Genbeck hade sagt när han kom tillbaka från någon debatt med mig. Och hur hon ljuger och hur hon ljuger den Vigvård. Men det är det där svartvita, att den är bara otrevlig och den ska vi inte ha att göra med. Men om man orkar titta på argumenten utan att tycka illa och kunna se, nej men, Gunilla Wetterling, hon tyckte om att vara fågelskådare och hon tyckte om hundar som jag. Liksom att man
hittar kan, dem.
Nej, inte hittar, utan det är nästan jobbigt att behöva känna att någon som tycker så annorlunda mot mig ändå är en sympatisk person på det och det sättet. Det är, inte så roligt.
Utan, nej, men det är ju det. Det är ju enklare att bara kunna avfärda en människa.
Ja.
Och sen så tar jag de som jag tycker om här som tycker som jag.
Ja.
Och så håller vi isär det.
Ja, så håller vi isär det. Och så anklagar vi alla de här som säger fel saker för att de är dåliga på.
Men då har vi generellt dåliga tendenserna.
Ja, jag tänker det.
Ja. Så det är väl. Men jag, och jag tänker också, för du rättar mig, men jag tänker att när man pratar om källor, om man verkligen ska gå in för att hitta riktiga och säkra källor, så är det väl vetenskapligt beprövade källor som är det som man ska luta sig tillbaka på, om man nu ska.
Ja, och de då som är insatta i ämnet, och man kan inte begära till exempel, och när det gäller medicinska vetenskapliga artiklar så är de ju tråkiga att läsa och nästan omöjliga att förstå för en som inte har det yrket. Men man måste prata med de som kan ämnet.
Just det.
Går man bara på de här uppenbarelseprofeterna som har fått sin information, man vet inte från var. Men då är man ute på ett gungfly.
Bra. Ja, men jag tror att det var viktigt att vara klarlägga lite grann där, för att vi har fått några frågor omkring just de sakerna.
Ja, det är ju jättebra att vi får frågor.
Ja, men det är jättebra.
Annars så kunde man tänka att där sitter Rigmor och Emma och är de nya som sitter och vill skapa någon slags otillbörlig plattform. Utan vi vill också, och därför så tackar vi också för kritiska frågor som vi får, tänker jag.
Och jag tänker också att det vi vill göra med Sektpodden är också att lyfta frågor och inte kanske, precis som vi pratade om det här, att det inte, när det gäller sekttendenser så är det inte så enkelt som att säga så här, gör så här så blir det ingen sekt, eller gör så då blir det en sekt, utan det är svårare än så, och därför behöver man prata om olika sidor av samma mynt. Vi kanske inte kan säga det där är fel och det där är rätt i alla lägen, utan det är olika.
Jo, men man kan säga att det där är rätt och där går det snett, men det är ofta en process att ta sig dit. Och det är då en sån person som Inga-Britt Ahlenius tycker jag är ett föredöme. För hon tar reda på fakta. Och sen när hon har fakta så står hon för det oavsett vilka kompisar hon har, så att säga.
Ja, just det.
Och det är det man får göra, det valet. Ja. Vilket är viktigast? Tillhörigheten med mina vänner eller att riskera att de blir arga eller förnärmade eller sårade. Det är där någonstans, i det gränslandet som det är obehagligt att överhuvudtaget ta ställning.
Samtidigt så kan jag tänka, när du säger så tänker jag så här, jag tänkte ju så när jag gick med i Knutbysekten.
Att
jag fick ju mina vänner och mina familj mot, som jag kanske inte tyckte som jag. Och jag tyckte då att jag var någon som var modig och vågade gå mot och ha min egen. Så det är också, alltså förstår du, det blir inte heller, det är inte heller enkelt. Men det är ju för det var så jag tänkte. Sen så, ju längre tiden gick så blev vi smalare och smalare i det där. Så att men från början så gick man ju från någonting som man tyckte var väldigt liksom, alla bara går åt samma håll och jag vill faktiskt träna på någonting annat.
Mm.
Ja, tack Rigmor för de svaren och samtalen. Ska vi stanna där idag så fortsätter vi nästa vecka.
Ja, du håller klocktiden och jag är med på det.
Härligt, vi säger så. Tack alla lyssnare.
Tack för idag.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.